har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag har saknat det här kaffet.
Det är helt okej.
I kapitalet, muggarna. Mm. När kommer de kallar oss kryptomuggarna?
Men det kan vara veckor bort om vi vill.
Det måste vi beställa. Ja. Så kan det kan vara en NFT. När man dricker så händer det något roligt. Vi måste komma
det är en skärm runt. Och sen så kan man projicera sin NFT på den. Eller så liksom.
Någonting sånt. Ja. Någon slags hologram-ish. Jag vet inte. Vi får dyka in i det senare under hösten. Hej allihopa, alla underbara lyssnare. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av De kallar oss krypto. Och det är, de andra avsnitten har också varit riktiga, men det här känns ju mer riktigt.
Vi kan väl säga avsnitt att vi spelar in det här liksom väldigt kort in på att det släpps, och det har inte avsnitten under sommaren gjort.
Nej.
Så det är lite terminstart sådär.
Det här är lite terminstart, så bear with us, som man brukar säga. Man känner sig lite så här såsig fortfarande.
Ja, det får stå för dig. Men om det är någon som liksom har snöat in på krypto under sommaren och upptäckt den här podden, vad är det för podd de lyssnar på?
Det är åtminstone så pass jag inte. Det är ju då en podd som ämnar att vara den totala guiden till kryptovalutor. Med fokus kanske på den största av dem alla, Bitcoin, men även Ethereum och flera andra saker. Och vi försöker också täcka in NFTs, non-fungible tokens och massa gäster. Kort sagt, en podd om krypto.
Ja, för alla.
För alla. Och nu är vi då tillbaka efter sommaruppehållet. Du säger att du inte är såsig. Du sitter här och är bara som om du har jobbat.
Jag har ju jobbat i en och en halv vecka, men jag känner att jag känner att jag har väl den här måndagsskärpan som jag tycker man pratar lite för lite om. Men man mår för jävligt måndagar, tycker jag, mellan man vaknar och typ 11. Mm. Och sen någonstans runt 11:15 så börjar man acceptera att ja, okej, jag har ett jobb, jag är på det just nu. Nu är det bara att göra det bästa situationen. Och där är jag nu.
Okej, men där är ju skillnaden med, tror jag, att du är ändå anställd.
Exakt.
Jag har eget företag, så jag kan säga till mig själv som chef att så här, vi tar en liten paus till.
Jobbar alltid, jobbar aldrig och så vidare.
Men idag har jag faktiskt tränat och försöker komma tillbaka. Men jag har haft en liten annorlunda sommar.
Ja, hur har det varit?
Nej, men jag kände mig rätt slutkörd av delvis såklart småbarn, men två stycken som jag ju har. Två pojkar som är 1 år och 2,5. Men jag känner mig väldigt slutkörd av krypto. Jag hade verkligen malt ner mig i det här rabbit hole, kaninhålet, så djupt att jag tappade lite kontakten med min familj och kände mig liksom... Jag behövde ett break.
Jag har dåligt samvete om det här, för att jag har ju varit med och dragit ner det här såklart. Liksom.
Men det var jag som kom med idén hit, så det är mitt eget fel. Men det blev för mycket podcast, för mycket gäster. Det var superintressant, men jag behövde ett break. Så jag vet vad jag gjorde? Jag stängde av allt i 6 veckor. Jag kollade inte bitcoinkursen, jag tog bort alla notiser på alla appar, jag var inte inne på Twitter, någonting. Och så att jag är ju ungefär, nu är det som att öppna Pandoras box igen.
Ja, exakt. Ja. Men därför, i vanliga fall brukar du vara mycket mer uppdaterad vad det gäller liksom de senaste timmarnas kurssvängningar och sånt där. Men då kanske jag för en gång skulle ha lite upp på dig här då.
Ja, jag tänker det. Och sen så kommer jag sakta men säkert jobba mig tillbaka in i gamet.
Ja, så nu liksom, går liksom Pandoras boxöppningen till så att du tar upp Twitter första gången och bara så här börjar scrolla ner. Så bara, är det 4 nya valutor du inte har hört talas om? 12 kurssvängningar? Någon fork?
Ja, men alltså det är det man tänkte. Jag har ingen aning vad kursen skulle vara. Du vet, man vet inte, är den på 18 000 dollar bitcoin nu eller är den på 50 000? Jag hade ingen aning. Och inga nyheter hade jag koll på. Och som sagt, Twitter och alla telegramgrupper jag är med i krypto. Där var det så här, man gick in och kollade.
2000 olästa.
Nej, men det räcker inte.
Nej.
Det var ju liksom alltså 50 000 olästa.
Åh, herregud.
Ja, så att, och då får man också lite magont på, man blir lite såsig då när man ska gå igenom allting. Men det kommer vi göra, och framförallt så vill vi göra en härlig podd. Och som så många gånger förut så har vi en gäst idag. Ska vi hinta vem det är innan vi kör nyhetssvep och massa annat?
Vi kan väl säga så här, att det är en person som kanske inte brinner lika mycket som du gör för det här med kryptos absoluta storhet. Det är något av en skeptiker vi bjudit in.
Vilket ju tycker jag är jätteintressant. Vi och kanske framförallt jag har väl av förklarliga skäl då, eftersom jag tror så mycket på det här, att jag tror att det här är, liksom, det är framtiden. Det låter så töntigt att säga det när man är, att någonting är framtiden.
När det är samtiden också.
När det är samtiden också, men just att man är som sagt så här sajda som man sitter och liksom men jag tror ju väldigt mycket på det här, så därför ska det bli väldigt kul att faktiskt ta hit någon som inte alls tycker så.
Ja, kul. Vi kan väl också pusha lite för hösten. Vi har ju ett väldigt härligt gäng gäster på ingång, på en liksom stor bredd, och som vi hoppas kunna liksom fortsätta ha, och vi går in i något av en drömhöst, om jag får säga det själv.
Ja, och det är ju väldigt mycket roligare att komma till jobbet också, känner jag, när saker och ting, för det var det man märkte när man slog på alla notiser och sånt igen, att det är bull market is back. Ja. Kan man väl säga.
Ja, det kan man väl säga.
Så spännande blir det. Dessutom så kommer ni få som vanligt kryptoskolan, som idag kommer handla om stablecoins.
Just det.
Ja, så mycket att se fram emot idag, och som sagt en väldigt spännande gäst. Men vad börjar vi med, Gunnar?
Ja, vi börjar faktiskt med reklam. Mårten, vi har ju ett superroligt avsnitt framför oss, som vanligt får jag säga. Mm. Jag kan redan nu säga då att vi har den här kryptoskeptiken på väg in, det blir sjukt kul. Men det har ju hänt väldigt mycket sen vi sist poddade, och egentligen så har vi ju faktiskt typ en hel sommar vi behöver sammanfatta här. Så jag tänker att det kommer bli ett rätt tjockt nyhetssvep det här, men jag hoppas vi kan hålla det hyfsat tajt och kort i alla fall. Känns det som en rimlig plan i alla fall?
Det känns som en nödvändig plan.
Då så, då ska du få lite musik.
Sommarens stora följetong har såklart handlat om priset på the original, the number one, kryptovärldens Mount Everest, Bitcoin. Efter den krasch som vi såg i våras och i juni då framförallt, då priset på en Bitcoin föll från 65 000 till under 30 000 dollar, så var det många som trodde att vi skulle få se en längre etablering på runt 30 000 dollar. Medan vissa belackare trodde att det skulle gå så lågt som 18 till 20 000 dollar. Men än en gång har kryptovalutan Bitcoin överträffat förväntningarna, och med dagens kurs får man betala över 47 000 dollar för en Bitcoin igen. Bitcoin är inte den enda kryptovalutan som haft en bra sommar dock. Luna till exempel, Terra, har stigit 244% sen i juni, och även många andra coins har dragits med i kryptouppgången. Den stora vinnaren av de kryptovalutorna som finns med störst marknadsvärde stavas dock Ether, alltså Ethereum. Efter att den nya uppdateringen av Ethereum-nätverket gjordes under sommaren, den så kallade EIP 1559, så har priset på Ether ökat från 1700 till 3300 dollar idag. Alltså nästan en fördubbling. Den starka sommaren har gjort att det totala värdet på alla kryptovalutor nu är över 2000 miljarder dollar. Hisnande. En annan valuta som har haft en bra sommar är Cardano, eller ADA som valutan faktiskt heter. Priset på ADA har stigit med över 100% sedan i juni. Och ökningen handlar mycket om att Cardanos blockkedjechef Charles Hoskinson, som är också grundare, förra veckan presenterade Cardanos nya uppdatering som kommer innehålla så kallade smarta kontrakt. Och det här är något som man har väntat på i flera år, men nu ska det tydligen då äntligen hända. Lanseringen av de smarta kontrakten sker den 12 september i år. En av de mest långdragna kryptonyheterna den här sommaren har handlat om ett enormt infrastrukturpaket som kämpat sig igenom den amerikanska kongressen. Vad har då broar och vägar med krypto att göra? Jo, ett av sätten som det 1000 miljarder dollar stora paketet ska betala för är genom kryptobeskattning. Som en del i paketet som röstades igenom i förra veckan så finns det krav kring hur kryptomäklare måste rapportera kundaktivitet till amerikanska skatteverket. Något de inte har varit tvungna att göra tidigare. Många spekulerar nu i om det här kommer att öppna upp för ytterligare regleringar av krypto. Något som USAs president Joe Biden tidigare har öppnat upp för. Och vi avslutar faktiskt med sport. Lionel Messis övergång från Barcelona till Paris Saint-Germain har nog inte många missat. Argentinaren sa själv att det var en stor sorg att lämna Barcelona. Men som plåster på såren får Messi 3 miljoner euro i månaden efter skatten i Paris. En del av den bonus han fick för att skriva på kontraktet kommer anfallaren att få i PSG:s egen kryptovaluta, PSG Fan Token, som lanserades förra året. Och som en reaktion på Messis övergång steg priset på den här valutan till dryga 400 kronor. PSG är inte det enda laget att ha en egen fan token. Även italienska Juventus, engelska Manchester City och det argentinska landslaget har skapat tokens som fans kan köpa och spekulera i.
Nu har du sagt att du liksom checkade ut från krypto ganska hårt under sommaren, men har du handen på hjärtat? Har du hängt med någonting i de här prissvängningarna?
Nej.
Nej.
Handen på hjärtat så okej, det var inte idag jag öppnade det, för jag visste att vi skulle spela in podden idag. Så för en vecka sen började jag väl smyga igång och kolla lite kurser, lite nyheter, skrev någonting på Twitter. Men officiellt så ska jag säga att jag är tillbaka från och med idag.
Hur var det liksom att backtracka igenom de här kurserna och se den dyka och 20 juni eller vad så var det nere på under 30 000 och sen så börjar den här långsamma stegringen, att liksom se den inte i realtid utan liksom kolla historiskt på den?
Ja, men jag gjorde väl det lite grann, men jag tror bakgrunden till att jag också inte orkade var för att jag har ju tipsat ganska många vänner om krypto och mådde väl lite dåligt över när det gick så dåligt.
Man kände ett ansvar liksom?
Jag kände ett ansvar, absolut. Och jag försökte förklara, jag har sagt till er på lång sikt, jag har inte sagt på kort sikt, men folk förändras när man förlorar. Man har inte förlorat förrän man har sålt.
Nej, men när man ser konto, liksom numren går lägre och lägre.
Ja, det blir väldigt många skämt om att mina barn får inte åka någonstans på semester. Det här var våra sparpengar, nu dricker de vatten och knäckebröd. Tills jag bara så här, nu checkar jag ut, nu får ni göra. Sälj inte, vad det sista jag skrev. Men så att när jag kom tillbaka var det, man är väldigt mycket gladare nu. Både för deras skull och för ens egen skull. Och det är kul, det är roligare att jobba med något som går bra än något som går inte så bra.
Nej, så är det ju. Ja. Jag är glad att du är glad. Du, ska vi ta in en gäst?
Det tycker jag absolut. Han är börsprofilen som grundat investeringsbolag, tidningar och blivit årets ekonomijournalist. Idag är han chefredaktör för tidningen Affärsvärlden och trots all denna imponerande kunskap så är han kryptoskeptiker. Det är fruktansvärt. Varmt välkommen hit, Peter Benson.
Tack snälla, tack Mårten, tack Gunnar.
Vad roligt. Hur är dagsformen?
Men den är hyggligt bra, särskilt efter den här otroligt smickrande påannonseringen.
Är du i semestermode eller är du klar tillbaka in i hetluften? Var befinner du dig?
Jag är alltid inom mellanmjölksland där man är ganska tillbakalutad men har alltid mycket att göra och Luther sitter på axlarna men lyckas inte alltid få en att jobba så mycket som man borde kanske.
Nej.
Var det ett tydligt svar?
Väldigt tydligt tycker jag. Gunnar,
ska vi prata lite om din bakgrund kanske först, tänker jag. För att om man inte vet vem du är, om du typ så här startar på någon middag eller någonting och försöker summera ditt yrkesliv på 2 minuter, hur brukar du liksom presentera dig själv och sådär?
Jag brukar säga att jag är ekonomijournalist och sen om de pressar mig lite mer så får de lite mer information och då skulle det väl komma fram, antar jag, om personen har en sjukaläggning och fortsätta fråga, att jag då har varit ekonomijournalist i 20 och drygt år då, 22-23 år. Jag har varit på Dagens Industri ganska länge, drivit en liten aktietidning som heter Börsveckan. Jag har hållit på med investeringar, varit analytiker och jobbat för folk och företag med mycket pengar. Men framförallt har jag varit ekonomijournalist och ganska mycket då i egna verksamheter.
Ja. Och fokus på börsen.
Fokus på börsen. Och jag har, efter att jag har passerat 40 så kommer jag fram till att jag gillar 3 saker. Vad gäller jobbet, jag gillar många fler saker privat. Men vad gäller jobbet så gillar jag 3 saker. Och det är börs, driva småföretag och media. Så att jag tycker det är kul om man kan vara, ha en roll som är alltihopa det där. Och nu är jag då chefredaktör för Affärsvärlden och jag och mina kollegor äger tidningen, så vi driver småföretag Och det är superkul att göra media, och jag älskar det här med börs och aktier mest av allt.
Och ska vi kasta oss in direkt i din portfölj, om du vill vara så transparent? Hur ser din investeringsfilosofi ut? Vad har du i din portfölj?
Och hur mycket krypto är det?
Ja, det är väl 0% krypto, den är ganska lätt. Jag är en ganska försiktig general. Har ganska mycket, ganska många innehav, typ så 30 aktier, inget ovanligt liksom för mig. På senare år så har det blivit en del företagsobligationer. Jag har alltid haft en besvärande stor del kassa, vilket ju då är negativt när börsen går upp, vilket den gör över tid. Så att det har ju liksom, så att säga, i och med att jag jobbar som ekonomijournalist och aktieanalytiker, så är jag ju ganska begränsad i hur jag kan handla. Så att det blir lite grann att den egna portföljen, den får ta en hel del tid, men den kommer i andra hand ganska mycket, så att jag blir väldigt långsiktig, kan man säga.
Jag tänker att lite anledning till att du är här då är att du är kryptoskeptiker, och vi kanske ska ha lite full transparens till lyssnarna här. Vi har ju haft mycket gäster här som är väldigt entusiastiska kring krypto, och vi är ganska entusiastiska också, till och från i alla fall. Och sådär, och jag tänkte att det skulle vara väldigt kul att ha någon som liksom som inte har samma liksom syn på det här som vi har, eller som många av våra gäster har och sådär. Samtidigt som vi är ju inte ute efter att ha någon slags kryptodebatt här, det orkar vi absolut inte med. Så att vi tänker att ni lyssnare är förståndiga och begåvade personer som kan höra på en skeptiker helt enkelt, och ta det för vad det är.
Ja, men jag tror också, ni som lyssnar på podden vet ju det, att jag är ju så övertygad så att vi behöver ta in skeptiker i podden för att hitta någon slags rimlig balans. Och även jag kommer lyssna med idel öra här för att få höra lite motargument. Men låt oss börja där då. Om vi inte bara pratar på portföljen där du har noll, vad är din, när du hör krypto eller bitcoin, vad är det du tänker då kring det? Vad tror du och vad tänker du om det?
Ja, men det är ett jättestort paket av tankar kring det här, för att det är man kan ju börja i mitten eller i kärnan och säga att det är någon slags teknologi, och sen så finns det olika då kryptovalutor och bitcoin, så att säga, som använder sig av varianter eller liksom olika konfigurationer av de här bärande tankarna bakom krypto. Och sen så är det ett enormt lager av åsikter, investerare, spekulanter, en hel industri nu som ligger som ett lager ovanpå, och sen så har du liksom hela samhället nästa lager då, som nu börjar förhålla sig till det här. Ska institutioner gå in i det här? Ska det finnas som ETF-er eller fonder? Och så. Så det är så oerhört många saker. Jag är inte beredd att säga så här, det här är bara skit och dåligt. Utan jag förstår inte fördelarna. Eller jag förstår inte att fördelarna är så stora i relation till vad de som är positiva påstår att de är. Om vi uttrycker det så då. Mm. Och så att jag kanske, de fördelar jag förstår tycker jag inte ser så jättestora ut jämfört med de nackdelar jag ser och så. Så att jag försöker ha ett öppet sinnelag, trott eller ej. Och jag är inte lika tvärsäker som jag har varit. Och det går lite upp och ner, kan man väl säga, hur jag ser på det här.
Okay, jag tänker att liksom för att förstå en skeptiker, om det nu är det här avsnittet heter, så måste man ju förstå liksom vad du tänker att krypto och bitcoin är, och vad de här fördelarna är och vad de här nackdelarna är. Ska vi börja med liksom fördelarna då, liksom möjligheterna med krypto? Vad ser du kan hända och vad ser du inte kan hända?
Jag känner mig inte som en bra person att redogöra för fördelarna.
Nej.
Så här, nu har det här funnits i drygt 10 år, och jag har följt med ett halvt öga under den här perioden. Och det jag har landat i nu är att jag tycker att det är väldigt mycket kan förstås som något slags mellanting mellan ett digitalt guld och konst.
Mm-hmm.
Alltså det är någon slags projektionsyta för vad betraktaren ser i det. Det här med konst är oerhört flummigt, men så här. Alltså en fascinerande grej med krypto är att väldigt olika typer av personer, det här blir liksom som klischéer på personer, de kan se i krypto fantastiska saker. Du kan ha liksom en prepper som ser framför sig liksom civilisationens undergång, vi måste liksom bruna bönor och hagelgevär och såna här saker. De kan gilla krypto. Du kan ha någon slags anarkister, revolutionärer som liksom hatar systemet och storfinansen. De kan älska krypto. Du kan ha någon slags teknoutopister, kan också älska det här liksom. Så att extremt diametralt olika typer av
Tesla-chefer.
Tesla-chefer, exakt. Exakt. Han är väl teknoutopisten då, kanske.
Ja, det får man väl säga. Ja.
Att han tror... Så att det är uppenbart att det här kan tilltala väldigt olika typer av livsåskådningar, om vi kallar det för det. Då. Och det är bara det tycker jag är så här ganska fascinerande. Min största då liksom synpunkt på krypto är att jag tycker så här att med 1 000 miljarder i börsvärde eller vad det är, dollar och 11 år under...
2000 faktiskt nu.
2000, ja. Okej. Okay. Ja, och 11 år under västen och si och så. Då borde det varit finnas mer så att säga, use cases, alltså riktiga vanliga människor som använder det i sin vardag utan att ha en stance om att jag älskar krypto eller någonting sånt där. Eller att liksom vanliga use cases i någon slags liksom icke... ideologisk eller liksom extrem situation. Och det tycker jag... Det ser man fortfarande inte. Jag har fortfarande inte sett några bevis för att det används, helt enkelt.
Men nu tycker jag det är så viktigt också, för att det känns så, man vill inte bjuda in en gäst som ska känna sig obekväm. Men samtidigt så måste jag lite gå svar i tal där.
Absolut.
Tror jag. Det finns ju både liksom Visa, Mastercard, PayPal som du kan använda krypto idag. Och vi har länder som El Salvador som har gjort bitcoin till legal tender. Att det är olagligt att inte acceptera bitcoin om du till exempel går på McDonald's och så vidare. Jag kan dela din uppfattning om att det är en väldig massa olika människor, men det spänner ju även över hela finans och politiker, och det är inte bara så här skummisar. Det är ju kanske den tidiga uppfattningen. Men kan du inte känna lite grann att det, om man gör bara för ett någon slags metafor, då sett skateboard kom, då var det väl ett gäng entusiaster till en början, och så var det den grejen, och sen så kommer sakta men säkert så ser man folk åka på skateboard lite överallt, eller kickbikes vad man nu kallar det för, i massa olika åldrar. Mm. Kan man inte, jag blir nyfiken och lite förvånad ändå, eftersom du är så otroligt ruttad och duktig ekonomijournalist, att du inte kanske vill gå lite mer på djupet. För du tror inte att det är, jag är helt övertygad om att det här i framtiden. Att vi kommer inte ha ens kreditkort i framtiden. Vi kommer ha mobiler, smartphones, där du betalar med digitala valutor. Det är så det kommer se ut, det är jag helt övertygad om. Traditionella banker kommer försvinna och så vidare. Har du inte tänkt...
Ja, det tycker jag var ett ganska stort paket av grejer här, och flera saker som var superintressanta. Det här med liknelsen med skateboard är jättebra, och det kanske är en bättre liknelse än konst. Med konst att tänka att det är väldigt subjektivt. Man kan säga att så här Jackson Pollock som bara gör någon slags splatter av färg, vad är det för någonting? Jo, men det är högtstående konst som är värt liksom hundratals miljoner.
Det man väljer att se i det här verket, på samma sätt kan man se vad som helst i krypto.
Ja, alltså så här, väldigt mycket i vår värld är någon slags social konstruktion, och liksom guld är en social konstruktion i stor utsträckning. Skillnaden är att vi har liksom 5000 år av historik, och över alla kontinenter och massa olika liksom styrelseskick, att folk har tyckt att det här med den här gula glansiga metallen är fantastisk. Nu har vi några miljoner människor som tycker att bitcoin och krypto är fantastiskt. Det kan bli liksom, det här kan vara något stort som kommer finnas i hundratals år. Det kan också vara som skateboard, att det är någonting fantastiskt och häftigt, men som faktiskt också försvann och var liksom helt, i princip borta i liksom 10-15 år. Och det kan vara någonting som vars popularitet går väldigt mycket upp och ner. Att det kanske inte försvinner helt, men det kanske inte heller liksom tar över världen, för att skateboard har ju liksom inte så att säga tagit över världen. Det har liksom inte så här konkurrerat ut fotboll. Digitala valutor, det är superspännande, och det skulle kunna liksom, som du säger, slundan benen för storbanker och såna här saker. Men i min värld så är det väl troligast att de är centralbanksemitterade, de där digitala valutorna.
Vilket ju är den stora skillnaden såklart då, mellan kryptovalutor och centralbanksstyrda kommande valutor som kinesiska yenen och amerikanska, det finns ju massa projekt, svenska e-kronan. Såklart. Men då är de centraliserade istället för decentraliserade, så att det är väl den stora skillnaden där.
Mårten och Peter, det har blivit dags för våran kryptoskola, som den här veckan alltså handlar om stablecoins. Så take it away, Åsa Secker.
Kryptoskolan, lektion 12. Stablecoins. De flesta coins som vi pratar om här i den här podden är ju klassiska kryptovalutor. Deras värde skapas av marknaden och priserna går både upp och ner en del. Men det finns en annan typ av coins också. Stablecoins. Kort sagt så kan man säga att en stablecoin är en representation av en helt vanlig fiatvaluta. Man har alltså gjort en digital representation av till exempel dollarn på blockkedjan, så att en dollar är värd en kryptodollar. Den största stablecoinen idag heter Tether, eller USDT, och det finns ungefär 64 miljarder dollar Tether i cirkulation. Och då undrar man ju, vad ska man med det här till? Från början så användes stablecoins mest för att köpa andra kryptovalutor. Fördelen med att ha dem i Tether istället för i dollar är att man då kan handla med dem 24 timmar om dygnet, var som helst i världen. Du behöver inte deala med din bank när du väl har köpt en stablecoin. Eftersom att stablecoins finns på blockkedjan så kan de också användas i smarta kontrakt på ett sätt som riktiga dollar inte kan. Stablecoins och kanske framförallt Tether är dock i rejält med blåsväder just nu. Det amerikanska justitiedepartementet utreder Tether för eventuellt bedrägeri, och det handlar om företagets tidiga transaktioner. Dessutom så har stablecoins som Tether fått kritik för oklarheter i sin finansiering. Är det verkligen så att det finns en dollar som backar varje Tether? Kort sagt, hur stabila är egentligen stablecoins?
Jag tänker så här, om någon applicerar din, liksom, ditt tänk på börsen, går det att applicera det på krypto på något sätt? Liksom, finns det några så här, det här är de fyra saker jag letar efter i ett företag, och går det att liksom passa in de här fyra grejerna eller tre grejerna på krypto och se hur det funkar eller inte funkar?
Nej, men svaret är väl nej, och det är väl därför jag landat att det är som skateboard eller konst, ja. Det vill säga någonting där liksom, det finns en manifest sanning i att människor tycker att det här är häftigt och bra och använder det och köper Jackson Pollock-tavlor eller åker skateboard eller handlar med krypto. Och då får man väl liksom bara säga okej, fine, det här är någonting som finns, folk tycker att det är intressant, men jag köper inte in på den här, så att säga, maximalistiska synen att bara för att det finns så ska det bli så himla stort och dominerande i världen. Det kan bli som skateboard eller tavlor, att det finns, men det är liksom inte så att det kommer konkurrera ut massa andra saker och ändra våra liv. Det kan ändra livet för den som diggar skateboard, och det är jättevackert om det är så, men det behöver inte vara... Företag är någonting helt annat helt enkelt, för där har du hela tiden, varje kvartal eller dag, så har du ju en måttstock i vad tycker kunderna, vad tycker de anställda, vad tycker marknaden. Liksom, det går ju hela tiden att följa på ett mer objektivt sätt vad som är, så att säga, nyttan i som ett visst företag sysslar med. Men alltså, det går inte att argumentera för att Jackson Pollock är bättre än Andersson, utan det är
subjektivt.
Det är subjektivt.
Mm. För en grej jag tänkte på, det här med att det är alltså 2000 miljarder dollar låter ju som en helt hisnande summa pengar, men jag förstår vad du menar någonstans där du säger att det inte är så stort än att det är mer det är ju inte fotboll, det är skateboard liksom. Mm. Men måste man inte sätta det i perspektiv någonstans till hur länge vi haft vanliga pengar och hur liksom 10 år, 11 år, det är ändå en ganska betydande summa man kommit upp i, det är ändå en ganska betydande rörelse på kort tid. Alltså om man tänker ett längre spel, så kanske man kanske ska kolla hur det har gått för krypto om 100 år snarare än efter 10 år. Liksom. Mm. Finns det inte någonting i det ändå?
Nej, men alltså, det som gör mig lite ödmjuk då, det är inte min mest framträdande egenskap alla gånger, men det är ju verkligen att det här fenomenet, det har ju inte dött, utan det växer. Och nu säger ni att det är värt 2000 miljarder dollar och topparna är ständigt högre och bottnarna tenderar också att vara högre, så att säga. Att det verkar inte vilja försvinna så många andra saker som är, så att säga, så här, saker som är dåliga brukar bevisa sig dåliga, och liksom, om det är finansiella saker så brukar de liksom bli wiped out. Och det har inte det här blivit då på 10-11 år. Det är inte så jättelång tid i hela världshistorien. Men det gör mig ödmjuk att det verkar ändå vara någon slags stigande grej här. Och då ska man vara försiktig med att säga att det här ska gå till noll eller det är värdelöst eller det liksom är sämre än värdelöst för att det drar massa energi och sånt där som vissa människor säger. Men jag tycker fortfarande inte att man på ett begripligt sätt har förstått vad nyttan är. Och nytta då menar jag liksom helt enkelt någon slags liksom objektiv samhällsnytta. Inte den subjektiva nyttan som man kan ha av att åka skateboard eller titta på vacker konst. För den nyttan, den accepterar jag och den finns.
Det är det jag tycker är så coolt, bara för att ändå slå något litet slag för den positiva sidan av till exempel bitcoin. När man nu då, Nayib Bukele som är president i El Salvador, när man då införde bitcoin och röstade igenom förslaget att bitcoin blir valuta vid sidan av peson, så gör ju det tillsammans med det de som kallas för Lightning Network, innebär ju att folk kan skicka pengar till varann på samma, lika snabbt som vi skickar Swish, nästan ännu snabbare, och till ingen kostnad i stort sett överhuvudtaget. Det innebär ju att folk som till exempel från El Salvador har åkt till andra länder och jobbat, oftast USA, och ska skicka hem pengar, inte behöver använda sig av Western Union och liknande och bli av med massa procent i sina överföringar. Och man kan skicka till och med små summor och väldigt mycket blir kvar. Många av de här länderna man pratar om, till exempel El Salvador eller Argentina och flera andra, jag menar även USA snart, i alla fall om man ska gå på vad vissa säger, att vi är på väg mot hyperinflation. Och mycket handlar om att man då har i alla länder på grund av covid framförallt printat pengar. Maskinen går det bara printat ut pengar, och utan att ha jobbat på affärsvärlden så är det inte varit speciellt duktig i matte heller, om jag ska vara ärlig, så kan jag räkna ut att värdet på pengarna försvinner när det bara kommer mer och mer och mer av pengar. Och det har man ju pratat om som en hedge, alltså en försäkring, att det är det som bitcoin framförallt, eller om man så vill Ethereum eller någon av de andra, är en försäkring mot.
För att det finns begränsat.
För att det finns begränsat. Just Ethereum var väl ett dåligt exempel, även om de har börjat brännas nu i och med ETH2.0-uppdateringen. Men bitcoin kommer ju aldrig någonsin finnas mer än 21 miljoner exemplar, höll jag på att säga. Men 21 miljoner bitcoin, det kommer aldrig finnas fler. Vad tänker du kring det? Just inflationsdebatten och att eventuellt bitcoin faktiskt skulle kunna vara en försäkring mot.
Nej, men alltså, jag vet inte om ni vet det, men det är en väldigt viktig sak fyllde ju 50 år igår.
Nej, nej. Någon riksbankslag eller någon moms?
Igår för 50 år sedan, 1971, så skrotade USA kopplingen till Bretton Woods. Och det är med andra ord födelsen av fiatvalutor. Mm. Så att fiatvalutor, det vill säga de pappersvalutor vi har nu, som inte är kopplade till någonting annat än sig själva, så att säga. Just det. Det är 50 år gammalt nu. Jag är superskeptisk till fiatvalutor som långsiktigt fenomen. Jag tror jättemycket att det kommer perioder med hög inflation och allt det här. Och jag tycker liksom det finns ett jättestort värde i att leta efter tillgångar och sätt att disponera sin privatekonomi som skyddar den mot inflation. Och det kan vara liksom i fastigheter, det kanske kan vara den här konsten som vi pratade om, det kan vara i guld. Och jag utesluter inte möjligheten att det finns något som heter digitalt guld också. Men de allra flesta människor liksom kontakt med pengar är inte att man sparar massa kontanter, utan det är att man transakterar. Man får in lönen och sen så åker lönen ut och sen så får man in en ny lön, och så då spelar inte inflation så himla stor roll i de flesta normala fall. Och när du sparar någonting så gör du det oftast i en fastighet eller kanske i börsaktier eller någonting sånt där. Och sen så har du situationer där det liksom händer något katastrofalt med en valuta, vare sig det är så här Weimar Tyskland eller Zimbabwe eller Venezuela eller någonting, då du inte vill ha den här fiatvalutan, för då är du liksom wiped out. Och det är väl det som är frågan, om bitcoin eller motsvarande kommer vara en del av en sån lösning när såna liksom kriser dyker upp. Och då är, ja, vi har 11 års historik av den här, och vi har 5000 års historik av guld, och liksom, det är möjligt att det är så. Det är möjligt att det är så.
Känns det inte lite som att Peter håller på att bli omvänd?
Nej, jag är en artig gäst.
Men okej, men liksom så här.
Börjar man googla bitcoin, ethereum, Cardano.
Nej, men och att krypto och valutor då, bitcoin åtminstone och många andra, är då begränsade och har någon slags enligt de som förespråkar inflationssäkring. Det tycker jag i sig är ett ganska svagt argument, för det finns ju jättemycket saker här i världen som är begränsade liksom. Mina teckningar från dagis är begränsade i antal, men det betyder inte att de kommer bli speciellt värdefulla liksom.
Nej, men det finns ju ändå en social överenskommelse mellan några miljoner människor i alla fall.
Absolut.
Det måste man ändå dra viss skillnad med, tycker jag.
Ja. Om jag får sitta och smickra lite här, en annan sak som gör mig lite mer ödmjuk är att jag tycker att det är ett växande antal människor som jag uppfattar som väldigt smarta och eftertänksamma som är väldigt eller ganska positiva till krypto. Just det. Och det gör mig också lite mer ödmjuk än vad jag kanske har varit ibland.
Jag delar din uppfattning. Jag tänker ofta när jag tittar på intervjuer med många av de som är ledande inom krypto att det är så smarta människor så att det är helt otroligt. Och jag vet från techsektorn och andra, jag kommer ihåg, vi har någon gäst som berättade det här också. Ska jag låta det osagt vem det var? Kan det ha varit John Isaksson? Johan Isaksson? Ja. Men som i alla fall berättade att väldigt många människor söker sig från techsektorn till kryptosektorn. Mm. Att några av världens smartaste människor är i den branschen.
Om jag får lite elak så skulle jag säga att det finns ganska många av världens dummaste människor också. Det finns ganska mycket andra ändan av extremt naiva människor som ger sig in i det här för att jag har gått upp och hej och hå liksom.
When Lambo.
Man ska säga också att ytterligare en liten caveat kan man säga att det har funnits saker som väldigt många väldigt smarta människor har trott väldigt mycket på som gått till helvete också.
Det är inte svart eller vitt. Nej, det kan vi väl enas om i alla fall. Det blev nästan en liten debatt ändå.
Vi brukar fråga när vi har kryptoentusiaster här. Så har jag frågat några gånger den lite halvelika frågan. Vad skulle behöva hända med bitcoin eller krypto för att du skulle sluta tro på det här när folk är liksom superfrälsta och sådär? Vad skulle behöva hända för att du ska sluta tro på att krypto är framtiden? Och i ditt fall blir det ju då, vad skulle behöva hända för att du skulle vända i den här frågan och bli liksom bli kryptofrälst?
Men jag skulle vilja se ett antal use case då, som det heter på nysvenska, där vanliga människor använder det här i vardagen, inte som en gimmick utan för att det faktiskt är markant bättre. Och då ska det inte vara att någon expert radar upp argument och förklarar för dem varför det är bättre, utan det ska vara en självklarhet och det ska vara liksom, och det tycker inte jag att vi har sett. Och vi tittar på många andra så att säga nya saker. Så här, när internet, jag vet inte vad vi ska datera födseln av internet till, men när det var 12 år gammalt, då hade det hänt svinmycket saker. Liksom. Det var liksom inte en, det var inte en fråga om det här skulle vara användbart. Sen var det en fråga om det skulle bli liksom allomfattande eller bara superstort. Liksom.
Just det.
Och alla förstod att det fanns fördelar. Det tycker jag fortfarande är. Liksom. Och de exempel som du lyfter, Mårten, som man ofta hör det här med olika sydamerikanska människor som ska fly undan inflation och förtryck och vad det nu är. Jättevackert. Men i den stora världsekonomin så är det en ganska liten grej liksom. Mm. Det är en ganska litet fenomen, även om det är en väldigt vacker tanke och vacker idé och kanske ett vacker företeelse till och med, men den är rätt liten i det stora hela så att säga. För att bara ta en grej som jag tycker är superintressant, och jag vet inte om man ska vara rädd eller positiv till det, och där är jag intresserad av vad ni tycker, för det har jag hört eller läst en del om, där då kryptoentusiaster motvilligt eller medvilligt inne på att krypto kommer liksom bli domesticerat, eller det kommer bli institutionaliserat, det kommer liksom bli en del av systemet istället för att liksom kullkasta systemet och disruptera det då, återigen lite nysvenska, så kommer det liksom bli en del av det här. Man har liksom know your customer och anti-money laundering och Finansinspektionen och SEC.
Det finns ännu mer dystopiska, om man får vara sån, liksom varianter som är liksom att stater skulle gå in och köpa upp 51% av systemet helt enkelt. Och
super intressant.
Ja, och det där är ju en enorm liksom grej. Som med allt annat vi pratar om idag, man kan ju tänka på det här som någon slags lerklump. Och en lerklump som alla får vara med och forma lite grann.
Snåda lite. Ja.
Och skulle liksom den största handen av alla som vi har just nu, staten, bestämma sig för att gå in och knåda den hjärnet, ja, då är det väl upp till oss människor att rösta fram personer som knådar den på rätt sätt, tänker jag. På ett sätt som är gynnsamt för alla.
Ja, det är ju på ett sätt det yttersta beviset för att krypto är någonting fantastiskt och viktigt, eller vad man ska säga, att staten gör det till en viktigt redskap i sin verktygslåda. Å andra sidan kan man säga att faller inte lite av hela idén med grejen. Då är det ju som ett visa eller någonting.
Jag tänker att det beror på vad man har för mål med det här, såklart ju. Liksom, men om målet är så här, fiatvalutor är en ohållbar grej, vi behöver ett nytt finansiellt system där inte banken har lika stor makt. Det går ju att åstadkomma under en nationalstat, fortsatt liksom.
Mm.
Däremot finns det ju massa andra saker som andra människor tycker är väldigt dåligt just nu, som man tänker att krypto ska lösa, som kanske inte skulle kunna gå att lösa under en nationalstat.
Men visst är det där något som diskuteras. Och det har ju varit också när man har pratat om när det då blev den största kraschen sedan 2013, som nu har skett de senaste månaderna innan nu det har liksom nästan Då hade inte tillbaka där det var. Men flera,
inte så långt ifrån.
Nej, inte så långt ifrån. Och flera valutor har slagit all time high nu också. Men just det där att manipulationen i det och hur det påverkar och vem som lägger sig i. Och just när institutioner börjar, är det bara en kom positivt att det kommer in ännu mer pengar i krypto? Och var kommer de landa? Eller finns det såklart då något som är negativt? Så att, men sagt, om man är en sån stor här, lerklump.
Ja. Om man är en sån här Johan Isaksson-person som är ganska liksom krass investerare, har köpt det här för att tjäna pengar, jag tror inte han bryr sig så jättemycket om den här ideologiska aspekterna, då är väl det bästa som kan hända att det blir den här domesticeringen, att det blir en del av finansiella systemet, det kommer ETF och fonder och alla världens institutioner går från att lägga 0% i krypto till att lägga 0,5% i krypto. Det kommer vara mycket pengar liksom.
Så absolut, men det är ju en ny, väldigt nytt fenomen fortfarande. Men kan vi enas om att det är spännande att följa?
Det är utom allt tvivel att det är spännande att följa. Men hade någon sagt för 15-20 år sedan att någon anonym snubbe släpper ett vit papper, eller vad det nu heter på svenska, och sen så helt plötsligt så är det en jättestor industri som är liksom värd tusentals eller ett par tusen miljarder dollar, och hela den här subkulturen och allt det här runt det är ju helt bananas verkligen. Det hade man ju inte trott.
Men det blir inga laser eyes på din Twitter-profil inom kort.
Nej, det blir det inte. Och tyvärr så är det nog så att jag tror ju att staten är den stora grejen här, och stater. Jag tror att nationalstaten på gott och ont är här för att stanna, eller liksom EU kanske blir som en ny nationalstat, men strunt samma. En av nationalstatens viktigaste privilegier och liksom maktinstrument, det är betalningssystemet. Och det har varit att stämpla silvermynt eller guldmynt eller trycka fiatpengar. Det är en av de viktigaste sakerna de har, och att ge bort det till lite diverse miners i Kazakstan, Kina och Ryssland, USA och vad det nu kan vara och si och så. Varför ska de göra det?
Nej.
Och jag tror att de kommer kunna stoppa det. Men jag är inte man att säga hur det ska gå till. Jag bara säger så här, underskatta inte stater. De är rätt högt motiverade att inte tappa sina privilegier.
Fint.
Bra. Jag tänker dock att affärsvärlden lär förmodligen inte skriva så mycket om krypto. Så att jag hade tagit 1% av din försiktiga generalportfölj och stoppat in i Bitcoin och Ethereum. Och sen hade jag tittat på den om 10 år och sagt, den där jävla Mårten, vilken kille.
Ja, är spännande, det kanske jag borde göra.
Ja. Stort tack, jättekul att ha dig här, Peter Benson.
Varmt välkommen tillbaka om ett par år, så får vi utvärdera hur det har gått.
Eller 100 år som du föreslår.
Exakt.
Om vi lever då.
Ja. Vi lever då.
Ja, och tack alla ni som har lyssnat eller tittat, om ni ser det här på Facebook eller YouTube. Vi finns som vanligt på Twitter där vi heter DKO Krypto. På alla andra sociala medier heter vi De kallar oss Krypto. Nästa vecka, ny gäst från New York City.
Wow.
Ja, kommer vår nästa gäst. Så det blir på engelska. Vem det är, det kommer ni få ta del av nästa vecka. Men det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Hon är en av de ledande personerna inom krypto de senaste åren. Så det får ni inte missa.
Kul att jobba igång igen, hörru Mårten.
Ja, det kändes som att jag började såsigt. Men nu har jag jobbat mig tillbaka in i hetluften.
Grymt.
Tycker ni om De kallar oss krypto? Tips era vänner. Ha en jättefin vecka. Så hörs vi, om ni vill, om precis en hel vecka.
Hej då!
Hej då!